ganska rart ju jag skulle säga.
Hejsan.
Det är du som är du som är den.
Det är jag som är jag och det är du som är du.
Ja, jag blev lite försenad för det var sista minuten ska jag skicka en sak till på datorn, men nu är jag klar.
Vilken fara. Är det okej för dig om vi går ut?
Ja, absolut.
Här, ser du. Tänkte jag att man kan slå sig ner en stund under dinosaurien.
Ja.
Här är spårvagnar och bussar och allting, men... Vi sitter ju mitt i Göteborg så det har ju till med spårvagnarna. Ja. Men från 2015 så tar vi oss tillbaka till början av 1600-talet,
ja.
Herman.
Ja.
Sverige var en stormakt. Hade besittningar i omkring Östersjön. Men man sökte efter lite mer.
Ja, Sverige var då en uppkomlingsstormakt med en slags yrvaket, ny status. De hade också besittningarna i Europa, nere i Tyskland. Och då slog de att alla andra länder, alla andra pojkar, alltså England och Frankrike och Spanien och Portugal, Holland, hade ju kolonier, eller höll på att bygga ut kolonier. Och då skulle också den svenska statsledningen ha kolonier. Och det var dels för att helt medvetet man ville bygga upp ett imperium. Till exempel Axel Oxenstierna, som annars var en förnuftig man, han ville ha ett svenskt kolonialimperium från Newfoundland till Florida. Och det låter ju ganska äventyrligt. Men det visar också att han inte hade någon riktig hum om hur det såg ut på världskartan. Det hade man inte i början på 1600-talet. Men det var så långt sträckt i sig ambitionerna. Och tanken var att man skulle få in till Sverige direkt importera tobak och sockerrör och sånt. Och så skulle man skicka ut svenska varor. Och så skulle det vara status att ha en koloni. Och man började friskt. Men det var också väldigt många misslyckande.
Mm. Och... Sen fanns det ju en massa sådana här som vi kunde kalla för kringresande i koloniverksamhet som åkte runt och erbjöd ut sina tjänster och kolonier.
Ja, men först måste man nog säga att Sverige hade 4 riktiga etablerade kolonier med generalguvernör och sådär i Amerika, i Afrika, i Västindien. Men sen som sagt så dök det upp allehanda skojare i Stockholm. På den tiden så kunde man ju inte googla på folk liksom, och kunskapen om världen var ganska liten. Och i synnerhet Madagaskar var så här populärt. Det var 4 olika tillfällen försökte de sälja Madagaskar till Sverige. Och svenska regeringen gick på varje så här bedragare med den svenska naivitet som finns i denna dag. Väldigt troskyldig och snäll attityd till världen. Man tror på människorna. Så att när det kom någon och förde någonting så sa ja, det är intressant, det ska vi titta på. Så tillsatte de en kommitté som undersökte precis som idag. Och ingen vågar fatta något beslut som är till en annan kommitté så går det runt. Och då hände det i flera fall att en bedragare fick ett örlogsskepp, en massa pengar, han blev svensk adelsman. Och så försvann de och kom aldrig mer tillbaks. Och det tror man, hände det en gång så skulle det aldrig mer hända, men det hände gång på gång. I synnerhet Madagaskar, det eskalerade. När det var som värst med Madagaskar, tredje mannen dök upp, då han föreslog att om han fick ett skepp med 40 kanoner så skulle han åka till Madagaskar och där skulle han få alla sjörövarna med sig att bli svenska medborgare och bli snälla och komma till Sverige. Och då ska han komma hem med 40 skepp som skulle gå in i svenska flottan och 1000 tunnor guld skulle han ha med sig. 1000 tunnor guld. Och allt det här räknade de ut skulle motsvara ungefär 100 miljoner i dåtida mynt. Så mycket pengar hade de aldrig hört talas om. Så de var alldeles vilda där. Och då tillsatte en kommitté som godkände. De bildade ett bolag och skulle börja sälja aktier i det här bolaget för att man skulle bekosta det fartyg som skulle åka ner. Och de sålde aktierna först bara inom den egna regeringen. Och det kan man ju ta som ett praktiskt exempel på första typ av privatisering av statlig verksamhet. Men så slog de här riksråden att det kanske inte var så bra att vi bara säljer här inom regeringen. Det kanske kommer kritik utifrån. Så de vidgar kretsen lite till mera erfarna köpmän. Och de såg direkt att det här var en bluff. Och så rann bara ut i sanden. Men anledningen till att de hela tiden gick på sådana bluffar. Det började alltid med att en ambassadör i London eller Paris eller Haag. Att det kom in en elegant herre och pratade fint och sådär. Och istället för att säga till den här mannen att tack men nej tack där i dörren så skickade de upp dem till Stockholm med resebidrag. Mm. Därför att ingen ville göra en Columbus. Det är så att när Columbus, innan han åkte iväg, så reste han från hov till hov och föreslog det här projektet att han skulle åka till Asien och det hållet. Och de sa nej. Utom Ferdinand och Isabel. Och de blev otroligt förmögna. Spanien blev en stor kolonialmakt. Så ingen ville göra en Columbus. Så de skickade dem till Stockholm. Så har inte den ambassadören gjort bort sig. Så där är det.
Ja, så de tog risken att med kejsarens nya kläder, så
ja,
att säga.
Ja, så det. Men det är komiskt att de gång på gång blev blåsta. Det var en holländare som skulle ha 3 fartyg och han skulle bli guvernör och adelsman i Sverige. Och så skulle Sverige få en koloni som han beskrev låg mellan Kapstaden och Indonesiens övärld. Och det är ett ganska brett område verkligen. Och på köpet skulle de få en handelsstation i Indien. För att han hade pratat med naboen av Nabob, som inte existerar, som hade lovat att Sverige skulle få en handelsstation där också, som en liten bonus. Och de gick på det, absolut.
Ja, om vi nu återvänder till en koloni som Sverige då hade, som Nya Sverige, ja, vid Delawarefloden. Vem var det som flyttade dit?
Ja, det var så att det var ju väldigt långt borta för dåtida förhållande. Det kunde ta 4-5 månader att segla dit under enorma strapatser. Så det var inte så lockande resa. Och när man kom dit så var det väldigt hårt arbete. Man fick ju börja från början rycka upp träd med rötterna och sådär. Så det var väldigt få som frivilligt ville åka först. Det var ett 50-tal sådär. Så då började man skicka lite fångar dit. Folk som var dömda för olika brott. Och man hade ju dödsstraff för 70 brott på den tiden. Så det var till exempel en man som hade plundrat 8 av kungens fruktträd. Och då blev han naturligtvis dömd till döden. Och då fick han välja mellan döden dö eller åka till Nya Sverige. Och då åkte han till Nya Sverige. Och så var det en väldig massa finnar. Svedjebrukande finnar från Värmland. Som hade odlat skogen där och svedjat och haft det i lugn och ro. Och så blev det plötsligt förbjudet. För att de nya malmstålverken, järnbruken, behövde skogen för masugnarna. Det blev förbjudet, men de sved i alla fall. Och då blev de dömda till enorma straff. Och då fick de välja mellan att åka till Sverige eller döden dö. Eller skriva in sig i svenska armén och åka ut i krig. Så de åkte till Nya Sverige. Och det ledde till att i ett skede var halva befolkningen från Finland i Nya Sverige. Man såg det på ortsnamnet, för en ort hette Nya Vasa och en hette Korsholm och sådär. Mm. Men det komiska är att det här finska Amerikafebern upprepas ju sen med San Bartolomé. Då det blev fullständig panik i Finland att åka till Bartolomé. Men det grundade ju sig på ett missförstånd i kyrkan. Mm. För kyrkoherdarna läste ju alltid upp senaste nytt från Kunglig Majt. För kyrkobesökarna var det alltid varje söndag breaking news. De satt där och gäspa. Och sen kom i slutet av predikan så kom alltid news från Kunglig Majt. Det var breaking news. Där. Och då läste han upp. Och de här kyrkoherdarna, alla de pratade inte så bra finska. De här svenska kyrkoherdarna ute i Finnbygden. Och du vet ju själv, om du får ett brev från Kunglig Majt eller från byggnadsnämnden, så fattar man inte om man har fått tillstånd eller inte fått tillstånd att bygga. Det är sådant ett krångligt språk. Och det var lika ännu värre då. Och det kom sånt från Kunglig Majt som beskrev att Sverige hade skaffat en koloni. Sen översatte de det här till finska och det blev nog helt tokigt, så att finnarna uppfattade det som att de hade fått en gigantisk koloni, lika stor som hela Finland. Vem som ville kunde åka dit gratis och få gratis jord. Och var hundratals finska bönder i Österbotten och andra ställen. Landshövding efter landshövding klagar i Stockholm. Det går inte. De springer längs vägarna. De söker sig ner till hamnarna och kräver fri transport till Amerika. Och så de piskar med bokstavligen med piskor tillbaks till byarna. Och de gav dem gratis utsäde för att de skulle komma tillbaks. Och så fick de läsa upp en ny Kunglig Majt breaking news. Där de sa att det här är ingen jordbrukskoloni. Det är ingen nybyggarkoloni. Det är en handelskoloni. Det finns ingen jord att odla. Väldigt dåligt byggnadsmaterial, så att det är inte någon rusning dit. Men de fortsatte lång tid efter det. De trodde ju inte på det, de trodde att det var någon fejk.
Ja, Bartolomé är ju faktiskt en koloni som Sverige hade i 94 år.
Ja, och det beror ju på att de tjänar så mycket pengar på slavhandel, indirekt. Sverige har ju alltid varit så att i alla krig, att de inte är med på något vis, men de tjänar pengar på alltihopa. De levererar till bägge sidor och så där, står utanför men är ytterst innanför. Och under slavhandeln så, det var ungefär 0,1% av slavhandeln som var svenska skepp av alla 35 000 slavskepp som man har registrerat. Så var det 0,1%. Så det var inte så många svenska skepp. Och att det inte var svenska skepp berodde på att de kom för sent. De var utkonkurrerade, konkurrenterna släppte inte in dem. Hade de haft en chans hade de öst in slavar. För att de tänkte inte annorlunda än någon annan, utan det var en business. Och de som redan var etablerade, de släppte inte in konkurrenter. Alltså, Barthélemy fungerade då som en transitstation. Så det kom slavar på engelska, franska och holländska skepp och såldes i San Barthélemy och skickas vidare till Amerika. På det sättet så var Sverige väldigt aktiv i slavhandeln.
Och det finns ju också en eskalerande järnindustri, och ja, då kommer vi till Louis de Geer som ja, kallas för den svenska
industrialismens fader kan man säga. Mm. Och han var helt enastående, lysande affärsman. Att under mitten av 1600-talet kunna driva världsomspännande business i alla länder med de kommunikationer som var då och sådär. Men han var otroligt skicklig. Han såg ju de stora sambanden, behov och efterfrågan och marknader och så. Så han startade upp, som det heter på nysvenska, så här järnbruk i Sverige, 14 stycken malmgårdar i Bergslagen och Värmland som tog hand om järnet. Och det skickades till England, och England förvandlades till stål, och från England skickades till, bytte man det här stålet mot slavar i Afrika. Och det finns, det här är dokumenterat av svenska ekonomiska historiker som visar att när järnproduktionen ökar starkt och exporten ökar starkt i Sverige. Sverige var ju Europas största exportör av järn och koppar under den här tiden, och också av kanoner och svärd. Så ju mer det här ökade, desto större blev slavhandeln i Västindien. Därför att vid den tiden behövde de fler och fler och större plantager öppnades. Och plantagerna var väldigt arbetskraftskrävande. Och det fanns ingen arbetskraft tillgänglig. De hade redan tagit döden på alla indianer, stackarna. Så de importerade starka människor från Afrika som arbetskraft. Och ju fler så här plantager som öppnades, desto mer järn behövdes för verktyg och för slavbönsbojor. Alltså ökade produktionen i Sverige. Det finns ett helt klart samband. Så här. Ett av de första stora exempel på världshandel där man kan se tillgång och efterfrågan, hur produktion här liksom sprider till glädje här borta. Och de i Sverige hade ju ingen aning om vad som hände med det här. De exporterade järn till England. Och de var ju jätteglada. Det grundades flera städer och alla lokalbefolkningen fick transportera ved och bygga hus och vägar. Och alla var glada. Det var booming business. Mm. Och sen att det stackars slavar och andra ända gick med deras svenska kvalitetsstålbojor, det hade de ingen aning om. Och Louis de Geer kände ju till vad som hände med järnet, för han såg ju marknaderna så här. Och också en del i regeringen visste om det. Men det var ju ingen omoralisk på den tiden. Man hade inte någon synpunkter på det, utan det var ju business. Och sen i slutet på 1700-talet i stort sett, så började ju den här antislaverikänslorna och organisationerna. Och den drivs ju också delvis av svenska intellektuella och idealister. Många var svedenborgare som skrev pamfletter och skrifter mot slaveriet. Och lite undersökande journalistik. De var i Afrika och såg det här. Och en av de här första teckningarna som trycks i världen på slavskepp, där de ligger som packade sardiner, det är en hemsk teckning. Den trycktes av en svensk i en pamflett. Han hade varit att titta på det här, Wahlström. Så att de var med och då också och fick slut på det hela.
Men Sverige blev ju aldrig någon riktigt stor kolonialmakt. Hur kommer det sig?
Ja, det beror helt på att de började vara väldigt maffiga och nya muskler så här. Men de hade ju inte resurser att genomföra det. Så att med deras kolonier, exempel i Nya Sverige, Amerika, hotades av närliggande holländare. Så skulle de ju ha skickat trupper dit och skepp och slåss med holländarna. Men de hade inte de resurserna. Och likadant i Afrika, danskar och holländare tog över afrikanska kolonin, Cabo Corso, i Västindien, så kunde de inte försvara den. Och när de märkte då att hur kraftlösa de var, så mattades bara intresse av sig där. Och de stackars guvernören kom hem sen, slog örad och folk undrade vad han hade ställt till med. Men de backades inte upp. Och det var ju tur det, ska jag säga. För att hade Sverige varit med full kraft, så hade vi ju burit oss lika illa som belgare och holländare i kolonierna. Varför skulle vi ha varit annorlunda? Men det intressanta för Finlands synpunkt är att det var ju finländare med på alla de här expeditionerna. Mycket markant. Det som de befolkar kolonin, och dels i ledningen. San Barthélemy hade många guvernörer och andra höga officerare som kom från Finland.
Och de var inte alltid Guds bästa barn heller.
Nej. Det roliga var det här Montgomery som kom från Fiskarsbruk. De ägde Fiskars vid den tiden. Han var med i Anjala-förbundet och dömdes till livstidslandsförvisning till San Barthélemy. Och han var en sån där glad gamäng. Han kom ut där och han var överstesgrad, så han behandlades väldigt väl och hade ett eget hus och sådär. Och så skrev han i sin dagbok att han uppmanades av sina vänner att skaffa en älskarinna för hälsans skull. Och så gjorde han det, men han hade valt mellan en fransk och en engelsktalande. De slogs med varandra, så tog han den engelsktalande för hon vann den här kampen. Och sen skriver han att efter ett tag så gav hon honom en dotter, han blev väldigt nöjd. Och för att hedra min hustru kallar jag henne Ulla, skrev han. Men han var den enda som var riktigt, han var inte rasist, utan han är den enda av alla svenskarna där som skriver att de svarta var en väldigt kommande potential och kraft. Att få dem bara rätt utbildning och skolning och ledning så kommer de gå om oss, skriva. Han var den enda som gjorde det. Men han blev befriad sen när Gustav III dog. Tack vare hans hustru Ullas energiska ansträngningar så fick han komma hem.